där, så det där gården, så det är ju min gamla hemgård, Ådalgård. Och som du ser så de håller på nu att ändra om den här gamla gråstensladdugården. Att det blir en maskinhall. Den är ganska intressant. Den är byggd 1884.
Tom Ålander, ja, du tog oss upp här på bron som går över Tessjö å. Är vi mitt i byn så att säga? Ja.
Man kan ju säga att den här simstranden är på något vis mitt i byn. Förr fanns här en, eller stenen finns ännu, den så kallas för Hästsimmansten. Så folk samlades här i byn och simmade vid Hästsimmansten. Men efter att ån förändrades i början på 90-talet så är inte ens mer i vattnet. Så folk samlades nog alltid här, och här har man ju midsommarfester och sånt som man samlas. Men å andra sidan kan man tänka att där vart Harsbellevägen och den här Sandforsvägen korsar, där är också någon typ av centrum för byn.
Ganska nära det också här. No, men för alla okunniga som inte nu kan den östnyländska geografin så hemskt bra, vilka är koordinaterna här nu om man vill sätta oss på kartan?
Harsbele by är den mest sydliga byn i Lappträsk. Så vi är norr om Tessjöby som hör till Lovisa i dagens läge. Och Lappträsk är en egen kommun. Så att om man söker på kartan så hittar man Lappträsk och ser på den sydligaste punkten. Och där är vi ungefär idag.
Och söderut till Lovisa så är det, vad det, 10-15 kilometer?
Ja, med bilväg så är det cirka 10 kilometer. Fågelväg är lite kortare.
Och du jobbar som lärare, men nu har du skrivit en historik då över din hemby. Nästan 350 sidor. Finns det så mycket att ta reda på om den här byn?
Det här har ju varit en liten by sett till invånarantalet. Till arealen är en medelstor by, men till invånarantalet är ganska liten. Men å andra sidan, jag har forskat från 1500-talet till nutid, så det finns ju många år att studera.
Vad var det som fick dig att ta itu med det här? Som sen blev ett sådant mammutprojekt väl?
Ja, jag har alltid varit intresserad av historia, speciellt lokalhistoria, redan som liten. Men allt det här började egentligen med släktforskning, och så började jag hitta lite intressantare detaljer som hade hänt för vissa personer, och jag började gå närmare in på dem. Och vid ett relativt tidigt skede så började jag övergå mer mot bygdeforskning. Att jag började söka vad som har hänt, inte bara egen förfäder utan alla i byn. Och så var det någon som i något skede sa att när du har satt så mycket arbete på det här att skulle du kunna göra en bok att andra också skulle ta del av det här materialet. Och där är vi nu då.
Och boken, den är nu på tryckeri eller så?
Den är på tryckeri och den har fått trycklov, så nu är det bara till vänta att när den kommer ut.
Och på söndag, då ska du visa boken åt bysborna här.
Meningen är ju att vi samlas här nere vid stranden och jag berättar lite om boken och hur den har kommit till. Och antagligen blir det mycket att jag svara på frågor som folk möjligtvis har. Men jo, då ska vi ha en liten tillställning.
Ska du göra anteckningar då för version 2 eller?
Jag tror inte att det blir version 2 av den här byn, men jag vet ju att eftersom den här Harsbeleby har från början varit en utbyte i Labbyby som ligger här norr om, och har ännu i dagens läge mycket gemensamt som ungdomsförening och byaföreningar och sånt, och tiden hade de mejeri och allt möjligt gemensamt, så jag vet att de skulle i den byn också vilja få en historik över det. Så får se.
Jaha, mera jobb åt dig.
Jo, och det är en by där det har funnits kanske dubbelt mera invånare, så mycket mer arbete. Nu kommer
det en traktor kanske? Eller?
Jo, om det är samma som just for, så då är det min kusin som kommer. Vi får se. Det är mycket möjligt. Nej, det är det. Okej, det kommer en kördetrosk.
Vi ska.
Nu får vi väl gå.
Vi går över. Ja.
Men nu är det min kusin. Morri!
Din kusin, sa du, vad körde tröskan?
Ja, det var min kusin Dan Strömberg som att jag över den här vår gamla släktgård. Han kom köras med körtröskan.
Så du känner alla här?
Jag kan inte säga att jag känner alla som bor i dagens läge här, men jag känner alla äldre bysbor som har bott länge här. Så de känner jag förstås alla, ja.
När du satt igång med det här jobbet då, gick till 1500-talet och så vidare, var det någonting som jag överraskade dig?
1500-talet, det finns så lite material från de tiderna så att det här var intressanta saker visserligen, men man kan inte forska hemskt djupt i dem. Det finns det materialet bevarat som finns, men det var kanske mer där på 1700-talet som det började dyka upp sådana saker som, ska vi säga, var av större intresse att börja ta reda på. Och därtill att det finns mer material, olika källor, så är det trevligare att söka fram information.
Din nyfikenhet för det här, ja, går den att analysera?
Nej, jag vet inte. Alltså, som jag sa, så jag har varit intresserad av lokalhistoria alltid. Och kanske det då medför en typ av nyfikenhet, att man intresserar sig för vad som på riktigt har hänt. Inte kanske så mycket vem som har gjort vad, utan mer så här i stora drag att vad som, vilka underligheter som har hänt, om vi säger så. Ja.
Du får snart berätta om några underligheter, men fundera på det här med, ja, det är ju bra att veta sina rötter, sin bakgrund. Alla är väl på något sätt lite intresserade av det, men då när man är här kanske man på något sätt är mer medveten om sånt.
Jo, jag tror att i större städer så man har inte kanske alla, alltid heller så djupa rötter till sin bygd. Och bor man ut här på landet så vet man ju, egen släktare kanske har bott här i många, många, många generationer som här. Ska vi säga så att i dagens säkert gårdsägarna här på gårdarna har varit i släktens ego i över 10 generationer långt. Alltså vi kan spåra alla de här gårdarna till 1500-talet. Så, och de flesta gårdarna vet om det, för det finns från tidigare också forskning. Det finns släktforskningar, det finns lite bygdeforskning om den här byn från tidigare. Så folk kan nog veta att här finns gamla anor.
När nämns den här byn då allra först? Hur långt tillbaka kan man gå?
Den nämns antagligen en gång redan på 1400-talet, men det är så där lite osäkert. Men med säkerhet från 1540 med de här Gustav Vasas jordeböckerna. Och sen då förstås från 1550-talet de här bevarade domstolsprotokollen.
Och stället då för den här byn, jag menar, här har vi då den här ån här som flyter igenom. Den är förstås bra för fiske och sen för transport säkert också ner till kusten eller uppåt norrut. Sen är det här ju ganska bördig mark, slätt mark, men också skog.
Ja, nu måste jag bara kommentera att den här ån har nog aldrig gett mycket fisk. Så den har aldrig varit av större betydelse för fiskets del. Men att ån har ju fungerat som, speciellt där vi här bakom oss har den här gamla forsen, där har funnits en kvarn så att med energin från ån har man kunnat mala mjöl och så bortåt. Men den här ån har ju gjort förstås att marken är bördig. Problemet har varit det att det har varit år efter år jättelika översvämningar. Samtidigt gödar det åkrarna så att det växer bättre nästa år ifall man får bärgat körden sen. Men att här kan man ju säga att det där skogen har varit viktig. Den här byn kallades, eller Harsbyl och Labby kallades för det här skogsmarkerna. Det är så en gammal benämning på de här områden. Och här kan man ju säga att än idag så är väl en så där 90% av arealen, 80% av arealen är skog.
Ja, ännu tillbaka till det här att gården har varit så här länge i samma släkts ägon. Då har man ju en medvetenhet som kanske påverkar ens identitet ganska mycket.
Jo, det stämmer. Och här, jag tycker man kunde ana än i dagens läge att man har lite samma tanke som genom tiden att gården, marken är egentligen bara till låns för sin egen generation för att gå vidare. Att här har nog inte heller varit det att man har använt gården och marken till försäljning för att göra business på det. Utan det är så, man vet att det ska fortsätta. Och så har det alltid varit här. Och här om man går och ser på gamla stugor och hus så kan man ju se gamla årtal så man vet att de har funnits länge här. Att det är inte en ny by. Men nu kommer följande körde tröska.
Och Tom Olander, det var också någon du kände där.
Ja, det där var Storgårdsbusse från Herrgårds här i byn.
Nu när du forskar din historik och jag förstår att du gick genom rättegångsprotokoll då mycket noga, skakar du på huvud många gånger?
Ska vi säga så här att innehållet är det vad det är och det får man leva med. Man får ta det goda med det onda brukar jag säga. Men det som ibland förstås var lite störande att olika skrivare har olika handstilar. Och ibland kan det vara jättesvårt att tyda handstilarna. Nu kan jag inte säga att i det vad jag har forskat i den här boken att det har funnits något speciellt svårt. Men jag har hjälpt min kusin med hennes en bok här för en tid sedan. Så var det en handstil, de här gamla böckerna, som var nästan omöjlig att tolka. Det är det som är det där största problemet.
Mm. Men berättelserna som finns där sen då, så att säga, mellan raderna eller på raderna. Till exempel, jag läste här lite ur historiken och det var en Mårten här som hade en bra position kanske i samhället i byn här, men ändå så gick det illa för honom.
Jo, Mårten, han hade en dålig start i livet. Hans far dog när den här Mårten själv var 10 år gammal och modern dog några månader senare, så att han och sin syster, de blev då ensamma. Han ärvde sin faders gård, så han ägde en tredjedel av Nybundas hemman i byn. Så han var en av de största jordägarna i Lappträsk och enligt senare bouppteckning också en av de mera förmögna.
Och vi är nu på vilket sekel?
Han är född 1764. Och han dog faktiskt ung han med, 1795. Jag vet inte, vill du att vi går in på detaljer? Det kan vi göra.
Ja, no, men han börjar käla mycket.
Ja, mycket. Ja, han blev åtminstone några fast för stöld. Hur många gånger han gjorde det vet vi ju inte, men han blev fast för stöld. Första gången bröt han in sig i sin grannes, alltså sin nära släktings hemman och tog därifrån olika prylar. Men sen visade det sig när de började söka fast honom att han hade också brytt in sig på många andra ställen här i grannbyar. Han hade varit in på flera ställen och därtill hade han också brytt in sig i en kyrka, vilket på den tiden var ett mycket, mycket grovt brott.
Det blev straffarbete på Sveaborg och spöstraff och allt möjligt.
Jo, för stöld fick man förstås böter och spöstraff, men per lag så kyrkotjuvnad krävde straffarbete. Han blev dömd att endera utföra straffarbete på Svartholm här i Lovisa eller på Sveaborg i Helsingfors, och Sveaborg blev hans destination.
Du har i förordet skrivit att desto närmare du närmar dig vår tid här, så desto mindre vill du skriva så hemskt detaljerat om olika människor. Vad är det som gör att du kom till den slutsatsen?
Där i förordet, och nu måste jag ju erkänna att jag kommer inte exakt ihåg ordagrant hur jag skriver, men jag tror att jag nämner att även Anders Allardsson skrev en Lappträskhistorik 1920 fick mycket kritik när han skrev om levande människor. Och jag försöker undvika sådana problem. Jag vill att grannsämjan i byn ska bibehållas och hålla nutid till minimum.
Kanske bäst så då, när du känner alla.
Så är det.
En tråkig sak hände här i slutet av 1800-talet. Som tydligen också, ja, blev en sån här riksnyhet. Berätta om det.
Ja, du syftar antagligen på 1897 på våren när så gott som hela byn brann upp. Jag har gått igenom det ganska noggrant. Det finns många skrifter om den här branden i byn på olika ställen publicerat. Men jag har gått igenom nu allt material som går att hitta. Och då är också händelseförloppet. Även om det kanske kan verka lite tjatigt hur jag går igenom det. Men jag har tänkt så här att eftersom jag nu har en möjlighet att en gång gå igenom ordentligt allt, så tar jag med alla de här små, små detaljerna. Men det var ju en jättestor katastrof för byn. I byn fanns på den tiden bara 7 olika gårdar och utav dem brann 5 ner. Och de 2 gårdarna som blev kvar är de som man i muntligt tal kallar för Svidis och Barstu. Och de fick då sen hjälpa till att de här som var ödeställda av. Allt brann upp, de hade ingenting.
Hur kom byn på fötter efter det nu?
Det var ju så, som sagt, så där på Barstu och Svidis så hjälpte man till dem och de fick då bo. Det var vår och det var varmt väder, så de bodde nu i lador och bodar och vart de då huserade sin tid. Och så åt de här på gårdarna. Det var man gjorde, var man började med att bygga upp små stugor vart man först kunde bo. Sen därefter började man bygga upp en ladugård och efter det började man bygga ett jättet nytt boningshus. Men före man kunde börja göra det, så direkt efter branden utförde man här sen nyskifte i byn. Så några gårdar flyttade sen till en ny boningsplats.
Hurdana spår tror du att den här branden satt sen då?
Folk har ju alltid vetat om den. I en lång, lång tid, kanske inte numera så mycket i nutid, men förr så hade man alltid så här jämna 10-års minnesfester. Och man gick igenom de här händelserna. Och då förr när det nu fanns människor som levde, som hade upplevt hela händelsen, så då var det nog ganska tårfyllda ögon säkert som satt där i samlingen och hört på de här historierna.
Nå, det att man ställde upp så där för varandra, det måste ju ha sammansvetsat den här byen andan ännu mer.
Jag förmodar det. Det finns inte så hemskt mycket skrivet om det. Några rader är skrivet och jag tror att det nog gjorde jag.
Och din historik, den gör lite samma sak sen när den blir känd här.
Nå, möjligtvis. Åtminstone så, om jag nu skvallrar så mycket att man kunde inte döma någon för branden i alla fall. Så det finns ingen hemlighet i det fallet. Ingen kan ta illa upp, utan alla blir så att säga frikända. Så att på det viset kan det ju inte bli en sämre by att stämma med det inte.
Ja, jag tänkte kanske mer på det att det kommer en historik gör också någonting som lämnar spår framåt.
Ja, och därför har jag gjort hela historiken så att jag har källhänvisningar till i princip all viktig information. Det enda som jag inte har källhänvisningar till är i främsta fall kyrkoböcker, för det skulle bli så jättemycket av dem. Vi har ungefär 700 källhänvisningar till andra källor, och då är min tanke det här att om någon gång i framtiden vi fortsätter så kan de enkelt hitta det här materialet och göra nya tolkningar ifall de så tycker.
Mm. Jag märker här att du är ganska mycket så här strikt historiker. Du vill inte så där gå in och spekulera eller brodera ut kring en brand. Kan man ju göra massor med egna iakttagelser, funderingar till exempel.
Det är ett val. Jag är ju inte på riktigt historiker utan jag är matematiker, och då ska saker och ting vara klara och tydliga. Man kan spekulera, man kan hitta på, man kan späda på och fantisera, men det lämnar jag till läsaren.
Du sa att det snart blir mycket frågor du kommer att få. Vad tror du det blir för frågor?
No, jag vet ju redan att vissa saker som folk tror att är sant som de har hört från tidigare, när det sen visar sig att det kanske är riktigt hela sanningen, så uppstår det förstås frågor att hur är det möjligt. Men jag har ju källhänvisningar, kan alltid hänvisa till att härifrån har jag tagit den här informationen. För det vad man berättar vidare åt sina ättlingar är kanske inte alltid exakt samma som man har meddelat åt myndigheterna.
Mm, det kan nog stämma det i vissa fall.
No, och det visar sig att ibland är det så.
Och ni ska träffas här vid simstranden. När var du senast här och simma?
Nu måste jag erkänna att det är ganska så länge sedan. Men mina barn har varit här alltid nu och då. Men jag har själv nog inte simmat här på säkert över 10 år.
Mm, men det är mycket vacker plats att också beskåda bara så här.
Det är det. Och ännu vackrare var det före årensningen, början på 90-talet.